Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, det stämmer, absolut.
Och du är lite trött och har fått koffeinfritt kaffe och misstag.
Det är bittert. Man har växt 3 gånger i natten av de olika som haft olika... Alla barnen alltså, en hade en olycka och en skulle börja massera mitt ansikte med fingertopparna väldigt hårt av den anledning. Och kan inte alltid skilja vad som är näsa och ögon. Och en tappade sin napp. Flera gånger om man fick gå upp på. Så jag har inte sovit så bra och så slurpade jag kaffe här. Det var surt och ganska tråkigt, men jag tyckte det var värt det för jag skulle pigna till. Och så kommer då Henrik, vår ljudansvarige, in och förklarar som har studion att det är koffeinfritt kaffe i kaffebryggan idag.
Det var tråkigt att höra, men då ska jag...
Just under februari också. Ja,
och jag sitter här och är inspirerad av att vädret har varit fint och ljuset börjar komma tillbaka.
Det var väldigt härligt. Vi var på Skansen faktiskt i förrgår och det strålade av ljus och sol och liksom allting. Vi kom rätt sent som alltid. De stänger den vid 4 gårdarna och aktiviteterna så man hinner bara få ett par timmar om man äter lunch också. Ja. Men det gjorde inte så mycket för vi missade tåg i Huddinge station eller Stuvsta station. Men då kunde det bli rätt trevligt att stå där 15 minuter och vänta i solskenet. Medan hade det varit vanlig rusk hade man ju blivit hysterisk bara. Ja, precis
gått tåg. In i depression.
Ja, nej men det är underbart. Däremot så vet jag inte om det stämmer att det inte blir mer slask och sånt. Jag tror att snön kanske kommer. Det har ju varit några år nu när det har blivit ganska mycket snö i april.
Men tiden är det en virvel här uppe vid Nordpolen som håller kylan för att den här virveln är så stark. Okay. Och har inte kylan släppt ner i mitten av februari så är det väldigt liten chans att det sker efteråt. Oh,
okay.
Så det är de kritiska dagarna här nu.
Det är lite synd om barnen att de inte får se någon snö i sig. Men det är annars än... Det jobbiga är ju om man nu börjar tro på våren och så blir det bakslaget.
Ja.
Men så jag går omkring och tänker att det nog blir snö snart. I alla fall.
Men vi har ändå fått en glimt av våren nu.
Ja, det har vi. Och ljuset är ju skönt. Är det?
Ljuset är skönt. Mm. Men då ska vi se. Mm. Vi har ju lite olika syn på kall, ljus, burköl, du och jag.
Ja, alltså för det första har jag ju då... Jag har inget mot ljusöl om den är bäsk. Alltså jag gillar ju Bitburger och Warsteiner och Jever och de tjeckiska. Vad jag har svårt för är internationella lager och jag har svårt för burk som förpackning.
Jag tycker det är en fantastisk
förpackning. Jag gillar konservburkar för Bullens pilsnerkorv liksom. Men det är den närmsta pilsner som får komma i en metallburk för min del.
Jag har ju varit puritist här och vill ha glasflaskor. Men det är faktiskt Jessica Heidrichbryggan som konverterade mig för massa år sedan. Mm. Med alla fördelarna med aluminiumburken. Och inte minst för frakten och vikten på den. Mm. Men nu, vi ska ju prata... Vi har enormt mycket att prata om idag. Och vi hade ju lite stökigt avsnitt sist som vi spelade in där med dina nya absintsorter.
Ja, jag har någon luddig minne av det hemma i villan.
Jag har ingen aning om vad vi sa.
Vi spelade in massa avsnitt och på slutet så skulle jag... Det sista jag gjorde var väl att läsa nyårsklockorna efter att vi först...
Ja, och det stod på din, en barnpall och läste nyårsklockorna.
Ja, jag hoppas ni lyssnare uppskattade det. Vi har ju inga sådana här kommentarfält tyvärr på
jag hoppas att ni hade lika roligt som vi hade det.
Ja, det, verkligen.
Men i alla fall.
Vi får väl komma in. Om någon tyckte vi var för alkoholromantiska, vem var det som skrev om det? Jag vet inte, har vi fått något mer brev från honom?
Vi har fått många som uppmuntrar oss att vi ska bli ännu värre.
Men vi vill ju ha mer brev när de klagar, så jag har någonting att bli lite så här rebellisk emot.
Men då tänkte jag i alla fall att vi öppnar mjukt på det nya året.
Ja, det är det.
Och då blir det, vi ska ju prata havsbad och lite bastu idag bland annat. Mm. Mm. Och då tänkte jag att då behöver vi finsk öl.
Ja.
För autenticiteten. Mm. Vet du hur svårt det är att få tag på finsk öl?
Men vad konstigt.
Finlands sak är inte längre vår på Systembolaget.
Fruktansvärt.
Så att PK-huset är mest sorterade. Hade en finsk öl.
Nej.
Det är Kukko Helles på 4,7%.
Mm. Mm.
Och rent stilmässigt då så är det ju en Helles. Och det kan du berätta vad det betyder på tyska.
Helles betyder ljus.
Men
här... Och en Helles är alltså inte lika bäsk som en pilsner eller pils, utan lite snällare, en aning sötare och lite malttungare, alltså lite mer stamvört, lite tjockare konsistens ofta.
Skål. Mm.
Den här luktar verkligen tysk öl.
Mm. Mm. Finsk öl i tysk stil.
Absolut. 4,7, så den är ganska snäll i alkoholhalten också. Ganska söt. Det skulle kunna vara... Det känns ju väldigt München.
Men det finns en liten maltighet också i eftersmaken.
Ja, det gör det. Absolut. Men det, jag tycker de lyckas rätt bra. Den känns ju som en finsk variant av det bayerska.
Så det här får bli våran havsbads- och bastuöl idag.
Ja, men basta den, med tror jag den skulle funka.
Ja, men jag är lite chockerad just för att en lappinkulta eller en koff finns inte i sortimentet.
Nej, det är väldigt märkligt. Lappinkulta körde de ju ganska hårt i många år. Jag vet inte vad det är Pripp som hade licensen var på det.
Ja, ingen aning. Men koffen finns inte ens i beställningssortimentet.
Nej, det är kanske större. Det är inte så många, om vi tar i alla fall 4B-varianten som man...
Ja, men du får tänka på att finnar var ju vår största invandrargrupp för bara några årtionden sedan.
Och det finns ju en del riktigt bra finska öler också, starka porter och sånt där som skulle vara intressant att kunna få över. Lappinkulta hade ju den roligaste reklamfilmen för öl under en period. Det här är nog, vad kan det vara, 20 år sedan i reklam-tvns barndom med TV3 och sådär. Då var det ju tre finnar som satt i en vak. De hade slagit upp en vak.
Det var faktiskt koff, det var inte lappin.
Var det koff?
Ja.
Och så satt de där och badade som det var en bubbelpool ungefär, fast det bara var mitt i isen utan att frysa. Och sen tog någon ner ett sugrör och blåste.
Är det en snorkel?
Snorkel var det. Ja. Du kommer nog bättre.
Nej, men det här är en av mina favoriter. En man frågar vad är pentedel liknande, och så bara pekar de ner i den här kolsvarta vaken, och sen så dyker han upp med en kasse med koffer. Den här får ni googla på YouTube, det är en av mina absoluta favoritreklamer. Innan vi drar igång här och fortfarande småsuddar lite, vi har fått en följare, eller vad säger jag, en lyssnafråga som är väldigt relevant. Live-podd. Tack för en jättebra och rolig podd. Se fram emot varje torsdag med glädje då ni släpper er en fantastiska podd. Min fråga är om ni har funderat på någon live-podd. Hörde i dagens avsnitt att det var någon på gång med middag. Skulle vara jättekul om ni kunde åka på turné med live-podd där ni sitter och äter och dricker tillsammans med publiken och pratar lite allmän historia om mat och dryck samt roliga anekdoter. Samt svarar på frågor från publiken. Hade varit sjukt kul. Mm. Och nu har jag klippt ut den här och missat undertecknad, så jag kommer återkomma med det. Ja, och det kommer vi göra. En livepod.
Ja, vi kommer inte åka på turné genom landet tyvärr. Ja. Det går inte med tre små barn och eget företag och allt. Men vi kommer göra en livepod på Ulla Vinblad på Djurgården. Där vi åt vårt julbord i år med podden.
Ja, och det är ju en edvardiansk krog.
Ja, men verkligen.
Det är, det är en klassisk matlagning som man inte hittar knappt någon annanstans.
Den byggdes ihop med Stockholmsutställningen, vilket ju är min favorittid, alltså sent 1800-tal. Ja. Men inspirerad av Wellman och 1700-talet och den stilen, och därför är sitt namn också. Ja,
och vi pratade ju med köksmästaren Magnus här på julmiddagen, och så kom ni fram till att du skulle sätta ihop en liten meny.
Ja, så man kommer då kunna, jag vet inte vad de kommer kosta. Jo, här står till och med priserna, Då har jag satt två menyer som ska vara då, både då Ulla Vinbladska och edvardianska. Och det första är Edvards poddmeny klassisk för 640 kronor. Då får man gubbröra med knäckebröd, riktigt smör och potchäs. eller podcast som man kan kalla det också, för det lär komma av kese snarare än cheese. Som varmrätt får man smörstekta fläskfyllda kroppkakor.
Nu börjar du pigna till lite.
Nu börjar jag pigna till. Sen blir det en osttallrik och slutligen en punschparfait med varma hjortron.
När åt ni en punschparfait senast?
Ja, det kan man verkligen fråga. Jag gjorde det nog ganska nyligen. Vad kan det vara, 2 veckor sedan? Nej, en månad sedan kanske. Men det ska man äta ofta. Om man inte tycker detta i himmelriket på jorden utan känner för att snobba till det lite grann med, så finns det även en Edvards poddmeny lyx för 790 kronor. Då går vi istället mer på det klassiskt franska köket och det börjar med en gåsleverterrin med fikonmarmelad och rostade hasselnötter. Därefter är Västerbotten gratinerade skaldjurskveneller med vitvinsås, sorterad spenat och kokt potatis. Återigen en osttallrik och slutligen en mörk chokladmos smaksatt med rom.
Ja, det låter ju smaskigt.
Ja, och vi så kommer sitter ni och äter det här och vi kommer sitta och spela in i samma rum.
Ja.
Om man hör allt vet jag inte, men jag hoppas man kommer höra oss väl, att vi har någon form av...
Jag tror inte man ska ha några jätteförhoppningar.
Nej, det kanske man inte
men,
ska ha.
Men man får vara med om man vill, och är det så att det blir mycket folk och de har ju olika rum där, så kan vi spela in... ett avsnitt i ett rum och sen...
Och frågor som man skriver kan vi väl ha. Det är väl dumt att vi tar med vanliga lyssnarfrågor. Det är väl bättre folk får komma fram då till bordet.
Ja,
och
får skicka lappar. Frågorna.
Skicka små lappar.
Får jag chans på dig, Edvard? Nej, men då flyttar vi runt och tar det andra avsnittet i en annan del av restaurangen om det så att det blir mycket folk. Och datumet kanske vi ska nämna.
18 februari klockan 19.
Hur har julen varit?
Jo, men den har varit trevlig. Den är ju inte lika lugn som innan man hade barn. Alltså jag var ju van med en lugn, ett jul som man oftast bara satt under granen och drack starka öl och
stoppade
praliner och läste böcker och sådär. Det är ju inte riktigt så det är nu, utan det är ju lite grann kaos och man får försvara sig. Det kommer saker flygande i luften och men det har varit fint ändå. Det har varit fint. Vi har ätit julmat i 3 veckor som vi brukar och haft mycket tid med familjen, haft vänner och släktingar förbi egentligen hela tiden.
Hur blev den?
Tiders dödsdag och gått på en del middagar också. Så.
Den här skånska rökta skinkan som vi pratade om i våra matlagningsråd innan absinten slog till.
Den blev ju otroligt bra. Alltså jag blev otroligt nöjd med den verkligen. Den blev inte jättestark i sin röksmak utan det var liksom en klassisk julskinka men saftigare och... helt klart en rökton som tillförde ganska rejält mycket tycker jag. Det var, tror jag, faktiskt den bästa julskinka jag haft på bordet.
Bröt av lite grann på julbordet kanske med den här rökiga tonen.
Ja, men verkligen. Och den räckte ju länge. Det var ju en jätteklump. Det var ju...
ja, det var en av de största julskinkor vi sett.
Ja, det blev riktigt bra faktiskt.
Ja. Jag hade ju fördelen att få bila runt här i Andalusien.
Åh!
Jag och Johanna, och vi hade som full fart in i sista med julfirande och allt, så att vi hade ju inte bokat någonting. Så planet skulle gå 6 på morgonen och vi satt kvällen innan och skulle ordna hyrbil. Och det där gick ju inte, för det gick inte att boka inom 24 timmar.
Nej.
Om man inte tog de här Avis och Hertz in i terminalen, men de skulle ha 10 000 i sista minuten.
Inte klokt.
Och äntligen, till slut var det en sajt jag lyckades boka. Och när vi kommer dit, så enda anledningen till att jag lyckats boka, det är att jag stoppat in fel datum. Så att det fanns ingen bil. Och de hade helt slut. Så de skickade till en annan bilfirma och sa, säg att vi har lovat er en bil. Så vi går dit och det sitter en bekymrad man som knappar 10 minuter på datorn. Och till slut så får han fram en gammal Fiat Panda. Så att vi körde runt med bagaget. Det var bara ena bagaget fick plats i bagageluckan för den var så liten. Och den andra på baksätesätena. Och det blåste mycket i Andalusien. Så bilen gick ju lika mycket sidled som framåt på motorvägen. Fick köra på 3:an i uppförsbacka med de här 48 hästkrafterna. Så att, det var ingen sån här stilfull entré till hotellen.
Nej, det kanske var bra. De kanske inte skjortade upp mig lika mycket.
Men det går att lösa allt. Men just hyrbil rekommenderar jag att man hyrbilen är ute i god svårt. Tid.
Vi hade ju jätteproblem i somras. Vi kom och det visade sig att en bil vi hade hyrt, vi hade ju 3 barn, alla 3 barnen med en barnflicka som vi hade förra året. Och en Per då, och jag och Gunilla. Och då var vi för många för en vanlig bil. Så vi hade valt en bil som skulle ha 8 säten. Eller vad blir det? 5, 6? Jo, 8 säten. Och det hade den. Och så skulle den rymma 5 resväskor. Men det visade sig att den kunde antingen ha extra säten eller rymma resväskor. Ah. Så fällde man upp sätena där bak så fick inte resväskorna plats. Eller tvärtom. Ska vi ha bagaget eller barnen med oss?
Vad valde ni?
De lyckades fixa en större. Men då kom problemet när det var en lite bättre bil. Att då krävde de att man skulle ha kreditkort och inte betalkort.
Okay.
Och vi har alltid valt att ha betalkort tvärt emot vad banken har sagt. För vi tycker det är tryggare att man inte kan, om de snor kortet kan de inte ta mer än det som finns på kontot.
Ja, fast det här går ju de alltid in och reglerar.
Ja, men vi har inte vågat lita på det. Du vet, jag är väldigt försiktig general. Jag har bundit alla mina lån på 10 år. Jag är livrädd för alla sjukdomar som finns. Jag tar alla
hur känns det med coronaviruset?
Jag är livrädd för att grejen är att de 3% som dör är ju just jag. Alltså har man ett BMI som jag så då klarar inte lungorna corona utan respirator. Och blir det stort som influensa så kommer de inte kunna ha respiratorer för mer än en bråkdel. Så de har ju redan sagt att de ska bestämma, liksom sätta sig ner i sjukvården och bestämma vilka som ska få leva och vilka som ska dö. Och risken är att de väljer att det är barnen som ska få leva och inte kändisarna.
Det kanske känns vettigt det där.
Det känns ju naturligtvis väldigt vettigt. Men det är ändå lite tråkigt för mig. De kunde lägga in barnafädrar möjligen som en andra eller tredje kategori. Men så det, jag vet inte sjutton. Den kommer
men du har ju barnasinnet kvar.
Ja.
I det meriterande
jag kanske borde åka upp någonstans i Norrland och hänga i 3 år tills liksom stora pandemin är över. Och då återigen finns respiratorer. Då kan jag åka ner och låta mig bli smittad.
Det finns en liten by utanför Pajala tror jag som heter Vittjärvi med 3 hus.
Ja.
Där skulle du kunna hyra någonting.
3 hus, då smittas jag de andra 2 husen. Jag vill nog gärna ha en...
Jag vet inte just om Vittjärviborna är kända för sina Kina-resor.
Nej, men det räcker att de åker till Sundsvall snart tror jag.
Det är väldigt långt från Vittjärvi.
Okej.
Okay. Det är det. Ja, nej, men det där, har du någon plan för om det här skulle bli en global pandemi?
Nej, ja, generalbikt, sjuka smörjelse och sen är det väl bara att ta farväl. Jag får väl spela in ett litet avskedsavsnitt av potten. Folk får lyssna på sådär när Edvard tackar för sig.
Vi är ju inne i en period nu som det ändå är ganska mörkt och kallt även om solen har visat sig nu och... Vi har lite hopp om våren. Mm. Och det här med kallbad och havsbad har ju blivit enormt populärt de sista åren. För hälsoeffekterna. Och då är min fråga, hur många vänner har du som har skrivit böcker om kallbad?
Jag har 2 som skrivit böcker om kallbad och kallbadhus. Det är lite märkligt, för de skrev ungefär samtidigt också. 2 bekanta, ska jag säga. Så det var väldigt märkligt. Det kändes som att det var en trend där för en 10 år sedan att alla skulle skriva stora praktverk om kallbad och kallbadhus.
Men jag tänker på det här med badandets historia.
Ungefär samtidigt var jag dessutom med i Mellan skål och vägg och talade om Varbergs historia. Då blev det väldigt mycket kallbad och mineralvatten i och för sig. Varmbad och gyttjebad och spa.
För att det här är ju någonting, det här är inget nytt påfund. Och det här har ju ofta handlat om i historien att varma bad inom det religiösa, det har ju varit en lättja, utan man badar ju kallt och rena kroppen och man ska pina sig själv.
Jo, men det finns ju väldigt mycket sådana idéer. Alltså badhistorien går ju långt tillbaka till gamla Rom och Grekland och liknande och har haft stor betydelse inom många kulturer. Men den moderna badkulturen, den kan man säga kallbadkulturen ska jag säga, för att varmbad fanns tidigare. Den moderna kallbadkulturen, det är England och 1700-tal. Där det plötsligt kommer fram till att olika läkare kommer fram till att det är det bästa sättet att bota dövhet, mentalsjukdomar, egentligen alla typer av åkommor och allvarliga saker går att bota med kallbad.
Ja. Och fram till 1700-talet, det var ju väldigt vanligt med olika badstugor i Sverige och liknande. Och att man samsades och man träffades och sådär. Och sen var det ju syfilisens utbredning som gjorde, de här stängdes ju allesammans.
Ja, om vi tar den stora historien.
Ja, vi tar den stora.
Ja, den stora. Och då kan man säga att man innan, då var det ju varmbad. Då var det alltså typ stugor där man kunde basta och där man kunde bada varmt.
Alla kulturer har ju haft olika former av varmbad.
Och det fanns på större gårdar, det fanns privat. Och det fanns även ibland i byar att det fanns gemensamma och liknande. Och de här förbjöds av reformationen för att de ansågs osedliga. Och det handlade just om att det ansågs att det förekom sexuella förbindelser på de här. Och det förekom nog att vissa badstugor hade förfallit till rena bordeller och liknande. Även om de allra flesta handlade om att det var människorna på gården som bastade och badade och höll sin hygien. Men så hur mycket det låg att det var ett sätt som spred syfilis och att det var otukt på dem. Och hur mycket det bara var en felaktig uppfattning, det vågar jag inte säga. Men protestantismen var ju prydare än katolicismen. Så även om i de fall där det bara handlade om att man skulle göra sig ren, så ansågs det nog ganska onödigt. Så det var bättre med att helt enkelt aldrig bada, utan hellre gå smutsig men hålla kläderna på. Så att man skulle helst inte se sina egna nakna kroppar heller.
Det finns ju mängder av historier i historien just med folk som har varit stolta över att de aldrig har tvättat fötterna genom hela sitt liv.
Ja, absolut.
Och vi har ju den här Isabelle som, det var ju en 8 månaders belägring av Granada 1491. Mm. Och då säger hon att hon inte ska tvätta sina underkläder. Isabelle den första av Castille, före belägringen är bruten. Och det här har ju gett namn då till Isabellfärg som är smutsvitt gult. Och den här färgen Isabelle lever kvar. Och sen finns det mängder av andra historier liknande med Isabelle-historien.
Intressant. Nej, sen i alla fall, så det förbjöds ju mer eller mindre det offentliga badandet. Det levde kvar i östra Rikshalvan, Finland, i bastukulturen och högt upp i Norrland.
Just det, för bastukulturen ligger ju sammanvävd med den här...
Ja, badstugekulturen.
Med badstugekulturen. Och den försvann i ganska stora delar av Sverige.
Ja, med reformationen. Och sen kan man säga, sen kommer det ju för sig alltså, med 1700-talet blir det då populärt i England det här. Och man får en ny vetenskap, en balneologin, som är läran hur man botar allvarliga sjukdomar med hjälp av bad.
Och det fanns läkare som
det fanns massa balneologer, eller badläkare som man kunde kalla dem på svenska. Och det ansågs ju väldigt, när vi då kommer till havsbadet, så ansågs ju det väldigt farligt. Ja. Man kan ju verkligen inte bara kasta sig i på en gång, utan havets vatten ansågs så starkt och farligt så man kunde ju få blodstörtning och allting om man badade, så man fick ju aldrig bada i havet utan en läkare.
Men de här lokalbefolkningen, de badade ju aldrig.
Jag
är ju uppvuxen på västkusten och känner mängder med människor som aldrig skulle komma på tanken att bada i havet.
Nej.
Utan havet fiskar man i eller så drunknar man i det. Det är de två alternativen.
Ja, precis. I alla fall i Sverige kommer då det här med havsbad ganska sent jämfört med Storbritannien. Men allra först i Sverige ska Gustavsberg utanför Uddevalla ha varit. Och riktigt när man började erbjuda, det fanns alla de här ställena som är spa, var ju att det fanns bra mineralvatten som i Varberg och Medevi och Ramlösa, alla låg de dessutom till, sen började man dessutom ofta köra varmbad och låg de sen vid havet, börjar man sen få in även kallbad som ett riktigt kraftfullt medicinskt alternativ då.
Vad är det för årtal ungefär på Gustav?
Då talar vi tidigt 1800-tal, möjligen till och med sent 1700-tal. Antagligen kan de ha börjat erbjuda de första kalla baden på det sena 1700-talet.
Men det här är inte allmogenbönderna som åker på det här? Utan
du pratar hit åker sjuka societetspersoner. Och på 1800-talets början har vi med Oscar den andra. Han är ju badkungen. Han åker runt med sin båt och besöker alla badorterna ut med västkusten egentligen och syd- och västkusten.
Vilket härligt sommarprojekt.
Om somrarna. Alltså han gillar att umgås i badmiljö. Han tror på det här med balneologin som källa till ett friskare folk.
Men jag tänker på hur tvättade sig allmogen under den här tiden? Nu har vi havsbad som medicinsk företeelse.
Just det.
Men vi ligger hand i hand med allmän kroppsrengöring.
Ja, det vi hade fått tillbaka åtminstone var väl åtminstone julbadet. Att man skulle bada inför jul. Så åtminstone en gång om året badade man. Kommer vi in på 1800-talet så har väl simningkunnandet blivit lite bättre. Och det börjar förekomma kanske att man kan simma en tur i en liten pöl och så. Men de flesta tror jag inte simmade tidigt 1800-tal. Mm. Sen kommer ju simfrämjandet och hela det här att man vill få igång simning. Under 1800-talets lopp så blir det liksom de badande vännerna och sådana här organisationer. Alltså det är mycket och kallbaden och varmbaden. Och det kommer leda till att man börjar även köra simundervisning och försöker få ett simkunnigt folk. Men då, det är nog helt annat, för det handlar egentligen om att när man ramlar i ska man inte drunkna, och om någon ramlar i bredvid ska man kunna hoppa i och rädda dem. Så det handlar om överlevnad. Så det är därför man driver simkunnigheten.
För att simkunnigheten har ju minskat nu igen. Den ökade ju fram till, jag tror det var 90-talet, och var uppe på en 80-90% i Sverige. Ja. Och nu har de börjat gå tillbaka simkunnigheten.
Det borde ju vara naturligtvis obligatoriskt i skolan.
Ja, det ska ju vara över 90%.
Alla borde kunna simma som har fysiska möjligheter om man inte är lam eller så. Men sen är det så här, för i början då, när man börjar med havsbaden här, man kan säga tidigt 1800-tal, då har det kommit in och börjat dyka upp havsbad som komplement på alla de här Varberg, alla de här orterna ut med Torekov och alla möjliga ställen.
Det har ju brunnit ner.
Ja, Torekov, det är ju en av grunderna till att vi pratar om det här.
Ja, kallbadhuset, det var ju otroligt ledsamt.
De flesta kallbadhus i Sverige blåste ju bort i början av 1900-talet. Det fanns en gigantisk storm då som tog bort de flesta faktiskt.
Ja, jag kollade upp lite grann där. Och där är det ganska fascinerande, för att Lysekils kallbadhus är byggt 64, Borgholm 65, Varberg 66, Malmö 67, Ribersborg som är det största kallbadhuset i Norden. Och alla de här har ju varit förstörda då nästan i princip i början av 1900-talet i orkaner.
Precis. Men det man började med, det var egentligen den engelska modellen, det var att man hade en badvagn. Man drog ner en vagn och i skydd av den kunde då societetspersonen satt i vagnen. Och så drogs den ut av lite tjänstefolk. Och så stod badläkaren bredvid torr då och instruerade. Och sen fick hon långsamt kliva ner och först bara fötterna och sen till knäna kanske. Och så fick man då långsamt vänja kroppen med den här starka, starka elementen som havsvatten utgjorde. Och till slut kanske man sänkte sig under och sen gick man upp och så rullade man upp vagnen. Sen införde man då olika typer av flytande bassänger som man rodde ut till. Så fick man bada i bassänger med havsvatten som flöt.
Ja.
Och sen... sumpar, det här kallade man de här också. Det brukar man ju säga sånt som man lägger fisk eller ål eller skaldjur eller så i för att de ska leva, men det kallades även de här. Så. Mm. Och det har ju i gluntarna att de säger att de ska gå till sumpen och bada. Jag trodde länge det var någon sån här göl av något slag, men det måste just varit en sån här flytande bassäng när de talar om, som antagligen låg då en bit nedanför.
Och den här skräcken, jag tänker på alla vedermödor som finns under 1800-talet och så är man rädd för just havsbad av alla.
Ja, och jag kan ju förstå att de är rädda för att drunkna om man inte kan simma och gå ner, att av den grunden bevånade former. Men att de tror att vattnet är så starkt, havsvattnet, att det är ett så starkt element att det liksom är...
Att man behöver läkare som står bredvid och kontrollerar.
Ja, man måste göra det långsamt och lite mer varje dag. Sådär. Sen det sista steget, när det börjar bli mer och mer vanligt, det är ju att man bygger badhus, typ de du har nämnt, där man inte längre har en flytande bassäng inuti, utan att badhuset är bara där du klär av dig din vita linnekostym och hänger halmhatten och där du kan sitta och vila och umgås, och sen går man ner för trapporna från badhuset och badar ändå rakt ner i själva havet.
Och sen kommer ju den här klassiska, vad är det, i början på 1900-talet, synden i Mölle, när de bygger en järnväg från Höganäs till Mölle. Och det är upp till 3000 storstadsbor på en dag. De körde båtar över från Köpenhamn som badar, och männen har badbyxor på sig.
De
var helt chockerade över det här i Sverige.
Även, det, absolut, det blev ju ett syndens näste till slut. Det dracks en och annan punch också istället för bara mineralvatten. Men även Varberg var ju så. De hade ju faktiskt direkt tåg nerifrån Berlin och nerifrån kontinenten till Varberg. Så att det blev populärt innan, under alla de här åren när det inte ansågs kutym att bada i Sverige. Då åkte ju överklassen i Sverige ner till Kur och badade ner i Karlsbad eller Baden-Baden, eller alltså liksom kontinentala badorter, spa eller de här ställena. Men sen blev det ganska populärt när det var som varmast under året. Faktiskt för även icke-svenskar åka upp och tycka njuta av badhusen i Sverige. Det var ju kanske också den här kungliga glansen, att det verkligen var högsocieté där, att kungen syntes och alla var där, och det var hela festlivet spred sig också kring det hela. Jag har för övrigt en trevlig minne från badhuset i Malmö, Ribersborg. Vi var där en söndag, jag hade slaggat över hos vänner, varit ute på festat kvällen innan, och vi äter väl frukost någonstans, och sen tar vi oss ut där och sätter oss ganska bakis fortfarande. Jag har inte fått någon återställare, tror jag, heller, om jag har fått en möjligen. Och då är det en blåsorkester som står och spelar, och det är väldigt trevligt, så här i gammal stil. Och som andra låt, som de har ingen sång, som andra låt spelar de Jazzgossen. Var vi gör med god vän Per Lindström då, ställer oss upp framför dem, och eftersom ingen sjunger så tar vi melodin och sjunger. Så det kan man säga, det var inte Melodifestivalen som var min då debut som offentlig sångare, utan det var kallbadhuset där nere.
Till en helt blåsorkester.
Till en blåsorkester.
Det blev något bad också.
Nej, jag tror det var... Ja, nej, det var inte riktigt så varmt i vattnet, tror jag det var.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men man har ju då sett att det här har en mängd av positiva effekter, kallbadhuset. Och det där, man använde ju det här redan på medeltiden för att behandla mani. Och då kastar man galningar i vattnet, som det hette, om nödvändigt flera gånger tills det hade förlorat sin kraft och glömt sitt raseri. Och då kommer det här. Här är ett citat från medeltiden. Det enda man måste tänka på är att kasta det sjuka i vattnet plötsligt och alldeles oväntat och hålla dem där mycket länge.
Ja, alltså långbad förekommer ju faktiskt fortfarande inom närvården i Sverige för folk som har diverse olika svårare psykiska åkommor. Men då är det ju inte kallt i alla fall. Men alltså, viss mål,
det låter det är klart, lite ohumant det här.
Har du ett raseriutbrott så kan jag tänka mig att det blir en sån chock för hela kroppen att komma ner i kallt vatten. Att det kan hjälpa. Sen är ju vatten ganska... Alltså man mår ju bra av att ligga länge i vatten. Det vet man ju också. Om man mår lite dåligt och så tar man ett långt bad. Att det, eller man går till centralbadet, som jag gärna gör. Man är lite ur gängorna och simmar en timme. Och sen sitter man en timme i bastun och sådär. Alltså det finns någonting i det här med vatten som gör en att simma i havet. Som jag tror absolut man mår bra av. Sen ska man säga att sanningen låg väl också i det här. Att hudåkommor och sånt mådde ju väldigt bra av att vara rena saltvatten. Att desinficeras därför med saltvatten. Särskilt om det var... riktigt saltvatten då. Ja. Men mycket var naturligtvis redan nonsens. Man trodde ju man kunde bota alla sjukdomar med mineralvatten också. Och så mycket var naturligtvis bara påhitt och uppfattningar det allra mesta.
Nej, men det där är en rekommendation om man har extremt mycket grubblerier i huvudet. Om man är med om någonting omtumlande, kanske har någon jobbig separation eller något liknande och inte får tyst i huvudet. Då kan man testa att simma under vatten och hålla andan. För då går det inte att tänka på någonting annat. Då får man en liten paus.
Ja, det är faktiskt intressant.
Och kallbad hjälper också. Hoppar man i kallt vatten så går det inte att tänka på någonting annat.
Många läkare har också sagt att bara det att de vistades länge vid havet, att man åkte ner istället för att vara inne i... Alltså i Stockholm var det ju oerhörd dödlighet vid den här tiden för det var så dålig hygien. Det var
och man eldade med kol överallt. Och...
dålig luft men också väldigt mycket bakterier. Det var ju dåliga avlopp innan man fått koll på centralvatten och central avlopp och liknande. Så att vara frisk luft, mycket motion... tvättade sig, badade liksom, sol, är det klart att det var lite god kost. På många sätt kan det mycket vara det naturligtvis som gjort att folk frisknade till också. Brunsmusiken är ju det Povel Ramel framhåller i Sorglösa Bruns, som det som alla tillfrisknar av.
Men där skulle man ju kunna ha någon förordning att någonstans så gillar ju staten att kontrollera oss. Ja. Vi får inte längre avnjuta en cigarr någonstans i Sverige i samband med någon måltid på lokaler. Nej. Sitta på någon uteservering. Minst när vi satt på Prinsen i vårsolen och rökte cigarr.
Och när de förbjudit det också.
Ja, det är ju helt förbjudet. Det är en stackars restaurangägare som ska ansvara att ingen ens röker i närheten av han eller hennes entré.
Det är helt bisarrt. Ska man då anställa någon form av galna hundar eller vakter som springer runt och slår folk.
Och det här är då för folkhälsan. Är det inte bättre då att man istället bygger badanrättningar så vi kan kallbada? Och...
Ja, tvångs. Alla som röker cigarr för nära en restaurang kastas utan ovetande överraskande ner i kallt vatten.
Länge.
Och om de inte är glada och lugna och inte vill röka efter det så kastar man dem igen.
Jag tänkte så här istället, att om man kan uppvisa att man har kallbadat i veckan, ja, så får man röka en cigarr.
Det är sant, det är sant.
Att man har en positiv uppmuntran.
Det är bättre. Jag tänkte annars om de får man lapplis och startet anställer. De kan pricka bilar, skriva ut böter och slänga folk i vattnet. Sjungande någon form av så här, vi hyllar staten i hymnen.
Ja.
Balneologerna var dock en viktig sak. Jag har ingen nytta av havsbad tydligen, för de kom fram till ganska tidigt att det här hjälpte ju alla människor med normal vikt.
Ja.
Men var man riktigt tunn och anemisk eller frodig och fet, då hade havsbaden ingen som helst nytta. Då kunde man lika gärna stanna i stan och jobba. Liksom.
Är det här vedertaget?
Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror både...
Om en balneolog har sagt det så är det så.
Både Varbergs vad heter det andra stora av balneologerna var ganska eniga i den frågan. Alltså Kurman och Levertin.
Ja, Kurman är ju en intressant figur.
Mm.
Han häckade ju nere i Lysekil och var balneolog där. Och sen även startade flera badhus i Stockholm.
Ja, det var han som startade Centralbadet.
Ja, Sturebadet.
Sturebadet, ja just det.
Ja, det är flera badhus. Att,
fantastiskt, det kanske båda är till och med. Ja. Och det är ju härligt, man ser ju både dem och ännu mer kallbadhusen hade ju den här fantastiska så här, orientaliserande stilen som man gärna gillade i sina rökrum och så också. Men det går ju igen lite även i de stora innerstadsbadhusen, att det är ju väldigt utsmyckat, det är väldigt charmant. Här fortsätter vi och häller i oss.
Koko.
Laitilan Koko Helles.
Man blir ju glad av en öl som heter Koko.
Hur uttalas man Helles på det finska? Helles.
Helles. Men
ja, Kurman var
med. De här mängden med olika bad som erbjuds också. Det var ju gyttjebad, saltbad, kolsyrebad, alkaliska bad, tångbad. Och det här är
bad, droppbad, solbad, sodabad,
romerska bad,
terpentinbad,
turkiska bad,
talbarsbad,
finska bad,
svavelbad.
Hade
jag tagit den? Maltbad, den vill jag ha.
Maltbad vill vi ha.
Bada i öl, då behöver man faktiskt inte åka till Varberg för. Det kan man nog göra hemma redan. Hitta ett billigt bryggeri.
Men det är en badkultur som har försvunnit.
Ja, det är ingen som badar i öl längre. Jag vet en, det finns en tysk kår där alla...
Du har två vänner som har skrivit böcker om kallbad och du känner en som badar i öl.
Det finns en tysk kår där alla egentligen... Det är en bryggarhögskola, så i princip alla allt det här är de som betalar sen i en tysk år när man har gått ut och börjat jobba. De är bryggare, så de sänder ju liksom ner öl till sin kår hela tiden.
Mm.
Men en gång på 70-talet, då hade de blivit lite bortskämda, de här unga studenterna som bodde i den här kåren. De kanske var 10 studenter och sen så var det liksom hundratals bryggare som var medlemmar och bekostade det hela. Så en gång kommer en bryggare dit och på spontant, där äldre då, allt det här som är medlem och bekostar det hela. Och upptäcker hur de aktiva har fyllt en pool med hans öl.
Oh.
Och så ligger de och dricker champagne badande i hans pilsner.
Den dök som badvatten.
Då drog de in lite för och insåg att de hade nog varit lite för gentila från olika håll. Då började de samordna så de inte skulle få riktigt lika mycket.
Det dök till badvatten.
Precis.
Finland. Vi dricker finska öl.
Ja, det gör vi.
Ja, bastukulturen. 1700-talet så minskar bastun. Mm. På 1800-talet är det direkt omodernt med den klassiska bastun som vi har. Och sen är det på 1900-talet som det får en uppsving igen.
Det är intressant. Det är intressant.
Jag vet att Harvia, den här finska bastuaggregatstillverkaren, startade på 50-talet.
Mm.
Och det som la grunden till Tylö är också på 50-talet. Och det är först på 70-talet som alla villor börjar få bastu.
Jag växte upp på Ekerö, jag född 70 och alla villokällare hade ju en bastu.
Ja.
Antingen de lite finare liksom platsbyggda eller vanligare än så där man bara sätter upp inne liksom plockar ihop som plockepinn från Ikea typ. Men det var väl den tydliga aggregaten då. Och det hade vi också, alla hade bastu.
Ja. Och det har varit omodernt i 200 år.
Ja, och sen användes de flitigt fram till typ 79-80.
Och sen,
har man hushållspapperbalarna i dem, eller de är bara förvaringsutrymmen.
Det har vi pratat om innan, horror vacui, när utrymmen som står tomma automatiskt fylls.
Ja, det är jätteintressant.
Min mor hade alla växter som slokade och höll på att dö, så kunde hon inte mer slänga ut dem, så hon ställde dem i den här bastun så att de fick helt dö innan hon gjorde så med dem.
Någon form av dödens väntrum.
Ja, verkligen.
Varmt och skönt medan de avlevde.
Ja, den användes ju inte tyvärr.
Nej. Det är märkligt det där. Det är verkligen, det är på något vis som att för att bastu ska funka måste det vara en kultur som är så stark att man tvärt emot liksom all annan kultur och instinkt och civilisation bara slänger av kläderna och sätter sig helt naken med en grupp andra människor. För det gör man ju aldrig annars i några sammanhang.
Det är väldigt få tillfällen.
Men det funkar när bastukulturen är stark. Exakt. Som den är i Finland och har varit där i alla tider egentligen. Ja. Där finns ju väldigt strikt etikett kring bastun. Och ännu mer i gamla bondesamhället. Att man fick aldrig komma med kommentarer om de andras kroppar. Eller så. Jag vet att barn uppläxades väldigt starkt om de skojade med någon gammal piga som hade hängande bröst eller någonting. För att i bastun fick man fick liksom inte visa att man såg kropparna. För att det byggde om man skulle kunna hålla den här renligheten och uppleva den här sköna bastustunden, att man inte såg liksom utanför bastun var en vrist plötsligt, någonting väldigt intressant och kroppsligt. Men inne i bastun fanns inte kropparna liksom. Och jag tror det är lite grann det måste vara en viss, det måste vara nog många som bastar för att det ska funka, den här blandbastun.
Så att man normaliserar det.
Sen kan det ju funka på badanläggningar och så, när alla männen ändå går, när man är män och kvinnor delar det och sådär. Men annars är det tyska på simhallar, där är det ju inte, där är det ju alltid gemensam bastu.
Ja, det är det.
Men och då är det lite olika, de flesta går ju insvepta då i någon handduk sådär, men det kan ju ändå vara lite ganska naket ibland.
Men i den här business loungen på Helsingfors flygplats så är det ju en mixbastu.
Det är det?
Ja. Så man kan gå i bastu mellan flygningarna.
Otroligt.
Och så blandat och alla kulturer möts.
Oj, vad märkligt. Oj, det är
men det finns ju tre olika bastus.
Jag satt där, eller?
Ja, det finns tre olika bastus. Och det är ju det där hemska elaggregatet. Och det är ju ett substitut för bastu, tyvärr, när man inte har någonting annat. Och sen så är det en vedeldade bastun. Och så är det ju rökbastun. Och rökbastun, den lever ju kvar i Finland. Och även vissa delar av Estland. Och det är en ritual. Och det finns något spirituellt med att gå i rökbastu. Och man eldar ju då i ett rum utan skorsten i ett hus. Så att all rök går ut genom fönstren och dörren. Och så värmer man upp stenar under timmar. Och sen släcker man elden, vädrar ut. Och det är helt, alltså det är som att sitta i en skorsten med den här rökdoften som sitter i väggarna. Och sen stänger man fönsterdörrar och börjar hälla på vatten på stenarna. Så den är lite lägre i temperatur. Men högre fuktighet och man är där länge och det är björkris. Och det här finns också mängder av regler för hur man beter sig, hur man får prata. Man får inte säga negativa saker. Och när man ger varandra riset så får man inte tacka någon efteråt. Däremot den som har burit in vatten ska tackas. Det finns en kultur kring det här som är fantastisk. Jag bad ju bastu 3 gånger i veckan ungefär.
Ja, det gör det. Okay.
Ja, men tyvärr blir det ju väldigt mycket elbastu.
Ja.
Och det andra joner i luften, det är en annan värme än med den vedeldade.
Jag gillar ju det där, om man har en elbastu som vi hade, då gillar jag ju det att hälla öl på aggregatet. Så man får den här härliga öldoften.
Ja, det luktar för mycket bröd. Så länge du inte pinkar på aggregatet.
Det är fint.
Men du har inte tävlat i bastu?
Nej, det har jag inte. Då hade jag nog inte suttit här.
Mm. Jag har en bastuhistoria. Det var en vän som låg i flottan och så åkte de över halva Östersjön och mötte en finsk båt. Och så gick kapten och styrman och en värnpliktig då i hans fall på finska och svenska sidan i bastu ihop på det finska fartyget. De hade ju givetvis. Och då är det den här finska värnpliktiga, han ska ut svenskarna. De kan ju inte basta. Så han häller på så mycket vatten och det blir så varmt. Och till slut klarar han det inte själv. Så att han reser sig för att gå ut. Och då tar den finska kaptenen och lägger en stadig hand på hans axel och trycker ner honom och säger: häller man på, sitter man kvar.
Det är bra.
Ja, det finns en... härlig. Det finns mycket skrönor kring bastu.
Ja, men det är ju verkligen en kulturyttring.
Ja, jag tänkte vi ska ta en lyssnarfråga.
Gärna det.
Vi har pratat för lite mat. Hej och tack för en supertrevlig podd. Jag satt och lyssnade på avsnitt från 12 december och blev lite inspirerad av brevskrivaren som hade satt ihop en överdådig 25-års födelsedagsmeny. Mm. Då jag själv fyller jämt i år vill jag dryfta ett problem som jag har. Mm. Problem gillar vi med. Redan 97 köpte jag en flaska Chateau Petrus 94. Och då får man ju förklara att Chateau Petrus är Bordeaux dyraste vin som görs i Pomerol på i princip 100% Merlot. Det är 100% sedan början av 20.
Så när man bara drömmer att få smaka.
Ja, den ligger på en 15 000 idag uppåt. Och den här han tänkte spara till sin 40-årsdag. Nu fyller jag 50 år och bestämt mig för att korka upp sagda flaskan. Jag skulle säga att det var bra att han väntade. Först vill jag kort berätta historien hur det gick till när jag köpte flaskan. Det kom till Systembolaget 24 flaskor i hela Sverige, varav 12 stycken till butiken i Nordstan i Sverige, Göteborg. Mm. Så söndag eftermiddag, dagen innan försäljningen, skulle starta, satt jag mig utanför systemet med en brassestol, matsäck, kaffemackor och en kemibok. Hade en kommande tenta på Chalmers vid tiden. Under tiden jag satt där kom det många människor och undrade vad jag höll på med, och framåt nattetid så var det mest A-lagare och andra som befolkade Nordstan på söndagnätterna den tiden. Det var ganska rufft ställe i Göteborg, kan jag säga. Det var inget, man gick inte i femman Nordstan på nätterna. Det var inget alternativ. Numera är köpcentret stängt på nätterna. Jag satt och snackade med dessa och bjöd på kaffe och mackor, och det bjöd på folköl, lite annorlunda men kul upplevelse i söndagnatten. Dessutom kom farbror polisen inkörandes med sin radiobil och undrade genom högtalaren på bilen, hur var det här då? Och även det blev lugnade och glatt överraskade när jag förklarade att jag köade för en ovanlig flaska vin på bolaget. Nästa potentiella Chateau Petrus-köpare anslöt 04.00 och sedan växte kön allt eftersom det till sist öppnade och jag kunde glatt inhandla min flaska. Jag kan säga, på den här tiden, det fanns inte de påslagen på Systembolaget som på andra ställen i Europa. Så att det är fynd var du köper de här rariteterna.
Man sålde av till helt galna priser.
Ja, ja.
Och mycket sånt. De tog ingenting för att de lagrade dem i flera år, och de tog ingenting, och de la inga större vinster på det hela heller. Alltså, utan, så det...
Och så var det, jag stod själv i en sån där kö ute i en svensk småstad och för vi spred ut oss några stycken alltså. För en flaska DRC. Domän Romani Conté. Jag fick den tyvärr inte. Och då var det också så här, sålde man den nästa dag i London så hade man tjänat 20 000.
Oj, det var på den.
Ja, och priset, facila 1000 kronor, dagsvärdet på flaskan 10-15, jag skulle snarare säga 15. Nu till problemet. Mm. Förutom att det enda jag hittills gjort med flaskan är att jag oroat mig för den. Är den för gammal? Är den för ung? Är vinkällan för varm? Är vinet korkskadat? Så nu har jag problemet. Vad tusan ska jag laga för mat som passar och inte skäms för sig detta monumentala vin? Och vem kan man dela med som förstår värdet? Det är troligtvis min sambo, även om hon kanske kommer att ha svårt att inse vinets rätta värde. Skulle jag eventuellt bara kunna sälja flaskan och göra mig en hacka, men efter en ovanstående historia vill man ju smaka detta vin, självklart. Något tips på mat, det kommer. Och då ska vi se. Det här har vi fått... från Björn Gustafsson. Edvard, innan jag går in på själva vinet, berätta, hur ser du på att dricka ett sånt här vin, och när och hur gör man det?
Jo, alltså folk, man kan säga de som är experter som håller på mycket med vin, och alltså stora sommelier och vinskribenter och sådana, de brukar ju väldigt ofta trycka på att man inte ska spara rariteter allt för länge, att det finns en risk att man sparar dem hela livet och att det blir för uppiskat, och tycker, ja, men öppna gärna en hyfsad champagne en vanlig onsdag kväll, ta en ganska bra flaska ihop med din hustru någon gång, snarare än att låta dem drunkna i någon festlighet eller så. Men här skulle jag säga, har man den här, ett så intressant vin och en sån personlig historia kring den, då tycker jag ändå att den tvärtom ska få sin egen fest. Att man ska det ska verkligen vara en kväll som utformas kring det här. Jag tycker inte han bara ska ha sin sambo, om hon inte är vinkännare, utan jag tycker han måste få dit någon som kan lite grann Man vill ha någon som kan lite om viner, som kan säga att det här är fantastiskt.
Som kan bekräfta upplevelsen.
Ja, men det ska ju vara en positiv person. Inte någon som säger, ja, var det en aning kork kanske? Ja,
88 var bättre.
Det är bra, 88 var bättre. Och den skulle kanske haft sin topp för 2 år sedan. Eller den kanske skulle ha väntat 3 år. Det är lite knuten fortfarande. Ja. Alltså det är ju lite grann som liksom bokrecensenter. Aha. Även om det är den bästa bok de läst hela sitt liv, så måste de ändå, halva recensionen måste ändå vara negativ. Och den typen av personer ska inte ha dit, men någon som är kunnig men positiv och kommer sitta och säga wow, och som inte kanske är så bortskämd att de får så här bra viner, utan någon som kan viner, dricker bra viner, men i vanliga fall aldrig kommer över aldrig mer än en 2000 kronors flaska, så det här är ändå en riktigt stor upplevelse för dem, en av de största vinupplevelserna. Och ett sånt par, eller en eller två vänner till, förutom, man ska inte vara mer än 4 på flaskan, då får man för lite själv.
Absolut.
Men 4 personer kanske, så det blir lite dynamik och man har några som ändå kan bekräfta hur fantastiskt det är.
Samtidigt som då är man bara 2, så kan man ju få ett enormt fokus på flaskan och man får dricka så mycket mer.
Det är fördelen, men du behöver någon också som, om man själv inte är jättekunnig, så behöver du någon som är duktig på smakerna, som kan
fast
säga,
känner du det här?
Känner du cederträet här? Känner du de här nyanserna av att de mörka bären nästan har försvunnit som de hade funnits här, tanninerna har brutits ner. Liksom, någon som kan lite grann leda in och han är säkert vinkunnig.
Jag känner på mig att Björn har hyfsad koll och får kunna uppskatta det här. Ja.
Men en till skulle jag i alla fall säga.
Ja, en till. Men det här kan venas.
Annars sitter han och håsar en ensam och sambon säger ja, det smakar väldigt... Det finns
det
ju mycket undersökningar.
Det måste vara fler än sambon som är positiva.
Det måste vara fler än sambon. För att det är också så att man aldrig druckit komplicerade viner. Ja. Då brukar man tycka de är så annorlunda att man har svårt att... Det är inte så att man tycker det är det godaste man har druckit, liksom, utan det är för avancerat ofta.
Och
det finns
det
mycket undersökningar och sånt på att rätt kunniga vinkännare tycker bättre om liksom viner som ligger kanske på 300 än viner som ligger på ett par tusen. För att det är smaker som de har, även om de har provat den här gången, så har de inte blivit familjära och lärt sig hantera dem och vet hur de fungerar. Jag skulle säkert fastna i samma själv.
Det tror jag inte, det här skulle du uppskatta. Men jag har några rekommendationer här. Och det här är då en 94. Den är perfekt att dricka nu. Men det är ett lite svalare år, vilket man måste tänka på. Och Chateau Petrus, en av dess storheter, är dess enorma smakrikedom. Men att den har en väldigt mjuk avslutning. Och det viktigaste är vinglasen. Det här går inte att köra IKEA-vinglas, utan de fyller sin funktion i mängder av sammanhang. Men nu behöver du investera, om du inte har det, i Riedel-glas för Bordeaux. Vin. Så att du får tunn kant och får ut den här doften och maxar.
Är det bara Riedel som gäller, eller finns det andra?
Det finns andra också, men Riedel är så enkla att få tag på för att de är ledande. Men det finns mängder av andra producenter som gör bra glas. Och du jobbar ju med...
Jag jobbar med Kryr som är dukade bordets märke som jag varit med och tagit fram.
Ja, för kom vi kring lite reklam är oväntat.
Och där finns ju för sig, just det, och det är deras rödvinsglas skulle jag säga, Bordeauxglas, men jag vågar inte svära. Jag tycker nog de skulle duka till det här, men om du säger Riedel så...
Men det är för att de är enkla.
Det kan ha ett värde att faktiskt gå och köpa ett par extra glas bara för det här vinet.
Definitivt.
Du köper 2 nya glas för att du känner att det bara det höjer ju också.
Ja, eller 3. Kommer
fram till. Ja. Nej, men att det blir ju någonting ännu mer om man dessutom köper glas till dem.
Ja. Sen så finns det en till regel som är desto dyrare vin, desto enklare mat. Men innan öppna den här flaskan och sätter igång så...
Dekanteras måste den göra.
Ja, det behöver den göras, men man behöver skapa en stämning. Så behöver köpa lite blenier, lite löjrom, lite smetana, lite finhackad rödlök. Alltid löjrommen högst upp i gommen, aldrig löken. Och sen en flaska champagne. Och är ni bara 2 och inte dricker så mycket, så kan man ta en halvflaska. Där finns Louis Röder, Palmer och Company på halvflaska Tattinger och så vidare. Annars är det bara att ta en fin helflaska. Och sen när ni lagar till mat till den här, så jag hade tagit ett kött som inte smakar så mycket och tar över, men har en härlig textur. Och sen har jag valt klassiskt enkelt oxfilé. 48, max 50 grader. Stek den, bitarna hastigt i stekpanna. Rumsvarma bitar, lyft av. Låt dem komma upp lite temperatur. Lägg på tills de når 48-50. Och sen till det här en potatisgratäng. Mm. Inte för mycket vitlök.
För det tar över.
Ja.
Och i potatisgratäng kan man säga att vitlök även... Om man pressar vitlöken så kan även en klyfta vara ganska intensiv.
Oh, ja.
Så då skulle jag ge rådet att kanske hacka istället för att pressa just för det här tillfället.
Exakt.
För då kommer inte de här svaveltonerna ut i grädden som skulle kunna tänka störa vinet. Utan en hackad vitlök ger ju mycket mindre påverkan.
Och en krämig potatisgratäng, för då får man fettet. Och sen är de bästa vännerna för vinet, det är lök och svamp. Mm. Så gärna i lite purjolök i potatisgratängen, se till att det finns med.
Lätt förresten.
Och sen så kan man skippa någon rödvinsås som konkurrerar med vinet. Mm-mm. Eller någon bearnaise, det blir väldigt mycket fett. Så då har istället bara tagit 3 centiliter, offrat det av petrusen.
Mm. Okay.
Och hällt i stekpannan när köttet är stekt. Mm-mm. Och sen så i med lite trattkantareller, torkade, pulverisera dem, alltså bara smula dem, lite kalljohan torkad. Mm-mm. Och så bara koka upp det där för att få lite svamptoner.
Mm.
För det gör sig så bra med vinet. Och så gärna i med lite timjan också.
Jag fick lära mig någon gång av en kock att man aldrig fick ha samma vin i såsen som man drack, utan man skulle ha samma typ av vin men ett steg längre ner. Alltså en lite, den andra märket från samma.
Intressant.
För att det annars liksom, för att då slogs det mindre med vinet på något vis.
Får man ta 3 centiliter av ett annat Merlot Pomerol-vin?
För köpa något för bara 1000 kronor som du har i såsen.
Exakt. Och sen så lite smörstek, lite haricots verts eller någonting till. Och det här rödvinet också ger lite syra. Och i och med att det är 94 svalare år så matchar det bra med, man behöver lite syra. Så där är tipset.
Och så får man tänka på inte för mycket ljud. För det där är ju ett problem, att ljud ligger väldigt nära smaken i hjärnan.
Just det.
Så när man har ljud, om man pratar och dricker, så känner man inte smaken lika mycket. Har man musik på som man kan tycka underbart för en normal romantisk middag. Men jag skulle säga att just stunden när ni provar den här, så ska musiken stängas av en stund. För att man vill inte ha något ljud alls. Man ska sitta några minuter och verkligen säga ett ord och inte någon köksfläkt eller någonting. För då har man lättast att känna smaken verkligen, när det är en så stor upplevelse.
Sen kan man testa att kyla vinet till någonstans 18 grader där Bordeaux är egentligen skapade för att dricka. Alltså nu har vi ju vant oss att dricka dem mycket varmare. För att det stiger ganska snabbt i temperatur, och så kan man vara med om den och känna vad man föredrar i temperatur.
Jag växte alltid upp med att det hette rumstempererad och att det var alltså låg. Det var som villan var på vintern när man hade en sparsam pappa som ständigt drog ner.
Och då var det 17-18.
Ja, då var det 17-18 hemma. Det var vad vi hade. Ja. Och det tycker jag fortfarande är de flesta rödviner är godast vid. Alltså att det blir för mycket när man drar upp det mer.
Och sen också, om det finns vin kvar i glasen, så ska jag rekommendera att köpa en comté. Och köpa en bit comté och rosta lite hackade hasselnötter. Och steka dem sen i smör. Och man kan ta en lagrad herrgård också, och sen så hälla det över osten och äta. Och i och med att det här är en merlot, så behöver man ingen sötma, utan det här blir jättegott till. Däremot har de haft en lite fruktigare cabernet från USA, så det är gott att tillföra lite sötma till det här också.
Intressant. Och du har ju druckit Chateau Petrus.
Ja, jag har haft förmånen att få prova några årgångar av Petrus. Bland annat legendariska 82 som är ett av världens mest svåråtkomliga viner att få uppleva. Ja, det var helt otroligt. Ja, det har tydligen gått en timme, Edvard.
Nej, men oj då, har vi pratat så länge? Kallbad och viner. Ja,
men vi har inte svarat på en tiondel av lyssnarfrågorna.
Det får bli nästa avsnitt då.
Men däremot så har vi en lyssnarfråga som vi måste ta och... inte en fråga. Kära Edvard och Mats och Gunilla, som säkert läser detta först. Tack för en fantastisk podd. Jag överdriver inte när jag säger att det är veckans höjdpunkt när den dyker upp i poddflödet. Men tyvärr så blir det mer och mer sällan just nu. Jag undrar om ni övervägt att starta en återkommande insamling till podden via Patreon. Många andra poddar använder detta som inkomstkälla. Jag skulle gladeligen hjälpa till med några 100-lappar i månaden så att ni kan fortsätta göra flera avsnitt. Hälsningar Johan Schönberg.
Mm.
Och nu har vi det.
Nu har vi det.
Patreon Edvard Blom.
Precis. Och det vore ju fantastiskt om någon har lust att sponsra. Ibland kommer ju företag in och sponsrar ett avsnitt och då gör de det. Men däremellan, om man ibland någon gång var fjärde gång kunde komma upp i en summa som faktiskt lyssnarna själva sponsrar ett avsnitt, vore ju helt fantastiskt. För det skulle ju kunna... Många bäckar små skulle helt klart öka våra möjligheter.
Ja, för vi har ju varken fått betalt för timmarna, men vi har också betalat inspelningskostnaderna.
Vi har inte gått runt, vi har ju gått i förlust under de här åren. Ja, och det värmer ju med alla vänliga ord man får, alla man möter på gatan och sådär. Men i längden när man har tre barn att försörja så är det ju lite jobbigt att motivera att man lämnar jobbet som skulle kunna ge pengar och åker hit och spelar in poddar istället.
Och vi har varit nära på att lägga ner så många gånger.
Ja, det har vi.
Och nu så ber vi er lyssnare som uppskattar det här att om det är möjligt får ni jättegärna hjälpa till. Mm. Vi har några samarbeten under våren och hoppas kunna fortsätta ett tag till i alla fall.
Men många bäckar små, varje liten slant. Så att, vad kan man göra? Det är från... Är det från
$5?
$5, det är dollar Patreon.
Ja, jag vet.
$5 och uppåt.
Och det är ingen vacker sida och den är inte avancerad. Men...
Och det är inte månadssponsringar som en del har, utan det är engångssponsringar. Så man
jag tror man kan välja där hur man vill göra, men som sagt, alla bäckar små.
Ja, men en dollar är alltid kul.
En Lincoln, det är väl han som är på $5-sedeln.
Ja, det är det nog.
Men det går att lägga obegränsat.
Ja.
Det gör det. Tack för oss här, så hörs vi.
Ja, och då avslutar jag med, eftersom vi dricker koko, med ett kippis.
Kippis.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.